I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det är torsdag och gentlemanualen är tillbaks.
Det är ju det.
Så är det faktiskt.
Och du kommer hem som en solkysst prins av ett pudrigt Courchevel. Eller?
Ja, jag drog ju ner till Alperna.
Fasen vad trevligt det såg ut.
Och det var härligt. Solkysst prins. Jag åt lunch.
Med en prins.
Jag har ju aldrig fattat riktigt om han, för det heter ju Furstendömet Monaco.
Ja, eller hur?
Och då undrar man ju, ibland så säger man ju att Albert som då, eller Albert,
ja,
är
exakt.
Som ju tillhör
Furstendömet.
Ja, jag höll på att säga kungahuset, men det är det här jag lindar in mig i.
Jag är verkligen inte rätt person för att korrigera dig här titelmässigt.
Men ibland så sägs det att han är prins och ibland så är han först. Alltså det här är ju...
Men
jag höll på att säga förste.
Ja, jag vågar faktiskt inte svara på det här. Men en sak som är väldigt kul, som inte hade någonting med dig att göra, men som råkade vara på samma alpina VM. För det var väl egentligen det du var nere och kollade på, va?
Jag var där och kollade på det och åt lunch. Och då var han, det var dit jag skulle komma till.
Ja.
För att han var då där. Och det som är kul var då att vi har samma frisyr. Var det du tänkte?
Nej. Utan jag tänkte på tal om prinsar och man kanske inte alltid har världens största perspektiv på hur andra har det. Så såg jag en notis i Sportbladet där den tyske prinsen Hubertus von Hohenlohe,
ja,
som tävlar för Mexiko vid 64 års ålder, har ett motto. Mitt motto är att hylla livet, så hylla livet dig. Det är väldigt lätt att säga när man är tysk prins tävlande för Mexiko i 64 års ålder. Jag säger inte att han har fel.
Nej, och det är ju andra poddar man ska lyssna på om man ska liksom sitta och smeka på sig själv när man pratar om prinsar och furstar.
Men det
bara det att Tyskland då har en prins när de inte är en monarki är ju väldigt intressant.
Men var inte den här dåren, anarkistdåren, som låg bakom statskuppen i Tyskland, han var väl också prins?
Jo, han var väl det.
Eller hur? Så att, men man får väl ändå säga att Hubertus von
Hohenlohe
har något. Det är ett namn man kommer ihåg på en restaurangbokning.
Jag såg ju en parallellåkning under den här lunchen som jag var på med First Albert.
Just det.
Så såg jag en parallellåkning damer. Han gillar damer, så mycket vet jag.
Ja, men det har nog ingen missat.
Det har inte undgått någon, nej. Vi kikade på parallellslalomdamer och då var det bland annat Sverige-Tyskland. Men då missade jag ju då prins Hohenlohe, uppenbarligen.
På tal om det, var det inte...
Var det inte du och prins Albert som var på en sväng?
Nej, men däremot har jag nog, om jag inte minns fel, har jag nog hört Alex Schulman prata om hur prins Albert och hans då ex Katrin Zytomierska skulle varit nära att gå hem ihop på någon, något event någon
det,
gång.
Det jag vet är riktigt ju sjuk. Att...
När blev det här en skvallepodd?
Först Albert var och invigde det före detta skidproffset Pillans.
Aha.
Skidhotell i Sverige.
Spännande.
Och det här är ju då för att knyta ihop säcken om först slash prins Albert och svenska skiddamer i trikå.
Härligt.
Så att han gillar ju det där på något sätt.
Ja, verkligen. Och jag vill också komma in lite kort på Courchevel.
Oh.
Känns det inte som... Är inte det en ort som har fått... Liksom ett uppsving ändå, på något
alltså,
sätt.
Alltså, oerhört smakfullt skulle jag säga.
Jag kommer ihåg att vi diskuterade, och det här måste vara över 5 år sedan, i gamla King-podden, du och jag och Claes Julin, om vilka de absolut stekigaste alporterna är, eller var, då. Och alltså, de absolut mest självklara är ju Stad, Samoritz, och sen då... Jag kommer inte ihåg vad vi landade i. Jag vet bara att jag sa Chamonix och fick en mörk blick av Claes. Nej, nej, nej. Vilket han hade ju såklart helt rätt i. Chamonix är ju snarare familjeort än... Alltså, jag säger inte att det inte är trevligt. Jag
skulle
säga
att det finns olika typer av familjer.
Jo, men du får ändå säga att... Ja, men typ kloster är ju en nivå över i...
Och när vi då är inne här, och pratar snobbism,
ja,
så vill jag säga klosters.
Ja, klosters.
Inte kloster.
Nej, klosters.
Vi ska särskilja här nu.
Precis.
Vi ska bena ut.
Ja. Inte Gestad.
Nej.
Stad.
Precis.
Men det har jag faktiskt gått.
Ja.
Däremot...
Chamonix. Och Verbier.
Ja. Men du har väl också, jag tror vi har pratat om Cervinia, inte Cervinia, eller tvärtom.
Rätt som du sa, Cervinia.
Cervinia, exakt.
Cervinia är ju, man kan kalla det för liksom bollhavet på IKEA jämfört med Chamonix.
Ja. Verbier.
Nej, alltså med Courchevel. Ja, jag kan inte prata här.
Courchevel har ju också ett otroligt sexigt uttal, tycker jag. Alltså,
det är bra faktiskt... att ingen av oss kan uttala någonting, men att vi ändå tycker att Courchevel...
Jo, men det är väl ett namn som ligger fint i munnen, eller?
Ja, det gör det.
Alltså, Stad är ju egentligen ett hemskt namn. Alltså, förstår du vad
jag
kommer?
Ja, men jag gillar mystiken kring det.
Ja.
Kring det namnet.
Ja, och sen ska jag verkligen säga att det här är ju ett ämne där jag är otroligt långt ifrån expert. För att jag har ju inte varit på skidresa i någon av de här orterna på, jag vet inte, 25 år kanske. Alltså 20 år i alla fall. Så att jag känner lite så här, jag är ju ute på jäkligt tunn is om jag ska börja diskutera. Det är därför jag ställer frågan nu, du som var nere i Courchevel. Hur var stämningen där? Alltså, hur står sig den?
Jag skulle nog vilja säga så här att Courchevel är Alpernas Dubai.
Okej, okay. Vad intressant.
Så då kan man ju, med det sagt, så kan man ju ifrågasätta smakfullheten i det hela. Men
jag känner mig mycket tryggare i att göra jämförelser med solorter, så som att till exempel Stad är då motsvarande Saint-Tropez, kanske. Kan jag... Är jag helt ute och
cyklar då? När man generaliserar så gör man ju det, å ena sidan, väldigt lätt och enkelt för sig. Mm. Samtidigt som man gör det ju väldigt svårt för sig.
Jo, men vad jag menar med det är att det finns ju i bägge de orterna, och nu utgår jag kanske främst då från Saint-Tropez, en historisk charm som är jättevacker, men som kanske har förändrats med intåget av en annan typ av kultur och stil. Alltså, nu menar jag liksom en... Ja, det som pratas om nyrikedom och grisighet.
Jag kan vara helt öppen och ärlig och säga att jag har noll koll på Courchevels historia.
Nej, okej. Okay.
Det jag vet är följande.
Mm.
Det är extremt dyrt.
Ja.
Solen sken precis varenda vaken timme. Det blåste ingenting. Och ölen var helt fantastisk.
Jag hörde inte en enda negativ
Nej.
Aspekt. Det här är jättebra.
Det var...
Fantastiskt ju.
Och sen tror jag att om man är ängslig och, och söker sig efter enkom gamla pengar, då ska man åka till Sankt Moritz.
För det är faktiskt en ängslighet i det. Jag håller helt med om det.
Ja, men och det är ju det vi pratar... Alltså om man ska välja alport efter hur man ska geotagga.
Ja. Liksom.
För det första så kommer man bli ruinerad. Och för det andra så kommer det vara så tråkigt på många ställen. Så att, men...
Sen tycker jag att det finns en balansakt här. Liksom. Jag älskar Klubb 55 i Ramatuelle precis innan Saint-Tropez. Men det finns också någonting positivt med att någonting händer som inte är supergamla pengar aura också. Förstår du? Alltså,
absolut.
Särskilt när man inte själv besitter dem.
Nej.
Det är väl framförallt det att jag kan tycka att det finns... jättemycket charm i vissa av de här gamla orterna, men det är väldigt stora skor man tar på sig om man ska se ner på allting modernare än det.
Jag kan
sen behöver man
innerligt rekommendera en resa till Courchevel om man har möjlighet.
Ja, och
till saken är att jag var där med inte helt oväntat. Det var ingen resa som var organiserad av mig själv. Jag var där med våra vänner Longines.
Precis.
För att alpina VM äger rum.
Exakt.
Där. Eller har precis avslutats där. Och det var den anledningen. Longines är alltså partner och precis. Officiell tidtagare till alpina VM.
Smakfull association.
Så att Courchevel ingår då i de tre dalarna.
Mm.
Som är Courchevel, Méribel och Val Thorens.
Mm.
Med reservation för att heter det Val Thorens? Nej.
Nej, jag har alltid hört Val Thorens.
Jag också.
Men återigen, jag vågar inte.
Men det här är ju ett specialavsnitt med en fransk uttalsexpert som vi ska ta hit.
Men det är ju viktigt.
Ska vi prata semesterorter, vi ska prata mat, vi ska prata vin. Och vi ska inte prata innehåll på något sätt,
utan
bara uttal.
Jag håller med, helt. Det borde vi faktiskt göra. För det här är ju, det som gör det så extra komplicerat just i Alperna är ju att du har franska, du har schweiziska, du har tyska, du har österrikiska och du har italienska i alla fall. Och alla har ju, alltså framförallt Schweiz, där har du ju både tyska och franska och
italienska.
Ja, men italienska och franska kan ju vid första anblicken vara ganska... Alltså om du inte har stingen koll på vart allting ligger så kan du ju lätt snubbla på uttalen där. Definitivt.
Definitivt. Och för att spä på det här då så flög jag ju till och från Genève i Schweiz. Så att vi åkte då...
Fransktalande delen av
precis.
Schweiz.
Så vi åkte då från Genève till... Courchevel.
Du som har en gedigen erfarenhet av Schweiz och klockindustrin, är det så att Schaffhausen tillhör den tyska delen?
Jag skulle säga definitivt.
Eller hur?
Jag säga.
För där har vi ju IWC. Ja, det är väl de som kanske främst är förknippade med just Schaffhausen. Och så medan man har alla de här, vad ska man kalla dem? De som hade Geneva Seal. Alltså som, det var ju till exempel Patek och Vacheron tror jag är Genève-baserade också. Och så har man AP i Val de Joux, eller? Mm.
Precis.
Det är också franskt. Eller fransktalande menar jag.
Ja.
Inte franskt. Men...
Det är många språk.
Nej, men jag menar att det är intressant att alla de schweiziska företag, men de har ju, alltså IVC har ju, om jag ska vara helt där, både i utförande och läge en väldigt tysk.
Absolut. Alltså, nej, men så är det. Och det är ju Schaffhausen.
Ja, jag trodde nog de första åren, men det var ju många år sedan när man började intressera sig för klockor, att IVC var ett tyskt företag.
Grundat av en amerikan.
Ja, exakt. För det har ju den kopplingen också.
Och sen har vi då bland annat Omega och Swatch som då ligger i, de känns ju lite 50-50. De ligger ju i någonting som både heter bil och bien.
Precis. Och sen har du Rolex som är engelskt, kan man hävda till viss del. Alltså företaget är ju schweiziskt, men grundaren Hans Wildorf grundade väl sitt företag i England i först, alltså 20-tal eller ännu tidigare kanske. Så att det finns sjukt mycket olika influenser i det schweiziska klocknästet.
Och ibland är det ju så här i Gentlemanualen att vi sätter oss inte ner innan och läser på, utan det här är ju ett samtal mellan de här herrarna som inte har setts på en vecka.
Men det är väl härligt?
Det är det som är så härligt. Mm. Och mycket av det vi samtalar om är ju ständigt en googling ifrån för att få svaret på. Men vi...
Men innan vi släpper Courchevel helt.
Ja. Ja, förlåt.
Har du någon omvärldsbevakning kring hur stark den svenska kronan är i... förhållande till schweizerfrancen då?
Innan jag glömmer det, och apropå språkförvirringar.
Ja, just det.
Så vill jag bara säga det, att det är inte bara du och jag som har lite svårt med uttal och stavningar och så här. Nej. På. För en av mina närmsta vänner är fransman.
Jaha.
Jag ska inte, du har träffat honom flera gånger.
Ja.
Men han, när jag sa vart jag skulle då skickar han mig ett sms, och då så stavar han Courchevel fel. Då stavar han det med e på slutet. Så det är inte bara du och jag som...
Men vadå, det kanske är olika stavning i...
Ja, nu räddar du upp honom här för att vara...
Så som jag känner honom så behöver han inte räddas. Det är ju en lingvist.
Nej, men jag tänker bara att det är inte bara vi svenskar som...
Nej.
Som kanske... stava fel och uttala fel ibland.
Nej, men så kan det vara.
Men förlåt, kronan.
Ja.
Nej, men
600-800
kronor för en Cola Light kanske.
Ja.
Lika mycket för en ordinarie.
Jag tycker det är roligt. Genève har ju varit the city of the 15 Swiss franc Diet Coke.
Ja.
Det är ju faktiskt ett stående skämt varje gång man åker på mässan där, att alltså, nu ska jag verkligen inte tycka synd om oss, för det är väldigt många Cola Zero man inte behöver betala för, framförallt inne på mässområdet som ingår i den väldigt, väldigt välskötta organisation som Watches and Wonders är. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Men så fort man lämnar det området, då är det ju faktiskt som att vara på uteservering i Courchevel eller
jag tror att om man frivilligt bokar resa till Genève eller till Courchevel, då kan man inte vara orolig för hur mycket en cola eller en middag kostar, för det är att göra sig själv en väldigt stor otjänst.
Ja.
För att det är ju att begå harakiri och åka ner till de där två orterna. Det är ju så extremt dyrt.
Men alltså, man kan skoja om saker som är dyrt. Och sen kan man skoja om...
hur mycket en cola kostar på.
Ja, jag har ett exempel från en mässa nere i Genève som vi var på. Där vi var på en bar som heter Leopard Room. Och det är inte så Wolf of Wall Street som det låter faktiskt. Det är liksom en seminattklubbbar. Men det är ingenting okristligt förutom priserna. Jag kommer ihåg att det var... Jag vet faktiskt inte om du var med i den här beställningen. För jag skulle beställa 4 gin tonic i alla fall. Till de som man var med. Jag och 3 till. Tänkte, dyrt. Det är dyrare än i Stockholm. Men det är nog lugnt. Notan kom in, alltså det här var i baren. Så det var inte någon nota senare som kunde bli missförstådd. Utan det här var den enda beställningen jag gjorde. 4500 svenska kronor. För 4 gin tonic. Alltså 450 Swiss franc var det då. Då förstod man att Stockholm är en billig stad att bo i.
Ja, men
Vi har långt kvar.
Det är tacksamt också att sätta en prislapp för berusade människor.
Ja, ja, verkligen. Och alltså, man får ju skylla sig själv. Jag var nästan på en nivå där jag började fnittra. Ja. För att det var så... Alltså det var verkligen helt absurt. Men det var ju också lite så här... Ja, men såklart det kostar. Ja. Vad dum jag är.
Vad den prislappen hamnar på idag nu med inflation och kronkurs.
Ja, jag tror i och för sig att den är liksom... Den hade nog, alltså, jag vill inte ens tänka på det. Jag kan bara säga att man tar lärdom.
Det blev inga nattklubbsbesök och det var väldigt skötsamt på,
men det är bra.
På alla sätt. Vi ser ju fram emot LaunchIn's nylanseringar som sker om några veckor bara. Det var inga nyheter på LaunchIn-fronten i...
Men det är faktiskt ett företag som har... Vi har ju jobbat med dem i flera år nu. Mm. Jag måste säga att deras, om man säger så, lanseringssvit nu, de senaste åren, den är ju bättre och bättre för varje år.
Alltså det är oerhört hög nivå på och otroligt, väldigt trevligt ögongodis ur deras heritage-serier. Precis. På olika sätt.
Det är inte liksom... Det är också det här, när man är och gräver i historien som, och det är de verkligen inte ensamma om på något sätt, det är inte det jag menar, men det handlar ju om för att kunna göra det på ett sätt som inte känns fake. Då måste man ju också ha en historik av modeller. Absolut. Som faktiskt har någon form av liksom substans, och det är det jag tror att många kanske inte fattar av de här företagen som inte har lyckats riktigt. Där man snarare kopierar vad någon annan har gjort.
Men de har ju en enormt rik historia.
Det är det jag menar. Och också en annan sak är att LaunchIn idag är ju liksom ett oerhört prisvärt kvalitetsföretag från Schweiz. Men de var ju, om du tittar på några av de kronografer som fanns på typ 40-talet. Då var ju de ansedda att vara i Pateks. Absolut. Och de kostar ju inte som Patek idag. Det kan vi väl vara eniga om. Och liksom, jag menar bara att de och många andra för den delen också, Minerva, alltså jättemånga duktiga producenter av kronografer som verkligen var på den absolut högsta nivån. Så att det är inte så att man bara hittar på en historia heller. Det jag är otroligt kul.
Fantastiskt varumärke.
Ja, verkligen.
Så är det ju. Vi har ju börjat här nu idag och puttrat igång våra generaliseringar.
Ja, verkligen.
När det handlar om Alporter och så vidare. En annan generalisering är ju vilka varumärken som är flitigt använda hos gängkriminella.
Det är också ett tema som vi återkommer till. Det är ju den magnetiserade kompassen. Det vill säga, den pekar åt alla håll man inte vill.
Ja, men så är det ju. Och
det är väl en lika tydlig stilguide som något.
Samtidigt som många av de här varumärkena är varumärken som jag högaktar.
Ja, men...
Ja, men det vet jag att du också
gör. Ja, men det är inte... Nej, jag menar inte alls att jag inte högaktar varumärkena. Men vi pratar ju om hur vissa av de här varumärkena har bara på något år eller två har fått oss att tänka annorlunda kring vissa produkter och vissa delar. På grund av hur den här utvecklingen, att de har blivit, om man säger så, kapade av en kategori.
Så är det ju. Och du nämnde alldeles nyss Patek till exempel. Det ja, är ju,
jag tycker
det, här, det här är ju inga nyheter, men det, Patek är ju ett varumärke som definitivt har blivit en
favorit. Och som vi måste ändå faktiskt säga, för 10 år sedan så var det inte en gängkriminell som drömde om en Patek. Jag vill ändå säga det. Nej, men på riktigt,
det är också ju... så bra att vi har den här informationen utan att vi kan citera någon. Ja, alltså, jag känner en kille som gick mot rött igår.
Nej, men vad jag menar var ju att så här, innan Nautilus, innan Aquanaut-hysterin, allt det där. Då var ju Patek, alltså som varumärke, då jag ska inte säga att de var på dekis, det var väldigt fel att säga. Men,
ja, det är otäck,
men de var ju väldigt mycket smalare än vad de är idag. Idag är det ju, jag tror att varumärket aldrig har varit större och mer värt, om man säger så, varumärkesmässigt.
Men då det handlar väl i de här fallen då, om vi nu talar om gängkriminella, så handlar det väl helt enkelt om respekt. Och respekt får man på olika sätt.
Igenkänningsfaktor också.
Igenkänning, och det ska ju vara, det ska ju vara dyrt.
Mm,
för att pengar är respekt och det är makt. Så att det som jag vill komma in på här, det är en intressant artikel som publicerades i dagarna. Nyheter som kommer ut från Kronofogden.
Ja. Det här är
du behöver inte vara orolig, André.
Nej, nej.
Du såg helt chockad ut här nu. Du började lämna studion plötsligt. Helt tyst. Och bara,
fan,
jag måste gå. Jag fick ett möte nu.
Fan, hittade de uppgifterna? Helvete.
Jag har aldrig sett dig så skräckslagen. Nej, men jag citerar nu här Dagens Industri.
Är det de vanligaste plaggprodukterna som Kronofogden har?
Ja, det finns nämligen någonting som heter distansutmätning.
Intressant. Förklara för mig och lyssnarna.
Om jag nu har förstått det här rätt, så handlar det om att polisen har rätt att strippa.
Konfiskera.
Konfiskera. Alltså personer som är skyldiga staten pengar.
Någon
det här kan de då göra. Det här behöver inte vara hemma hos de här
Man behöver personerna inte som är skyldiga. Ut deras hem eller bostad, utan det kan göras på plats. Vad de har på sig i sin...
Där de är.
Just det.
De kan bli tagna i en hastighetskontroll, eller heter den hastighetskontroll?
Ja, det tror jag. Ja,
i någon sån här trafikkontroll eller på krogen eller någonting.
Men om jag har förstått det hela rätt, så handlar det ju också om, det är inte bara en potentiell skatteskuld, utan det kan ju också vara ett skadestånd som man
det kan
inte
betalar. Exakt, skadestånd till brottsoffer och exakt. Mycket sånt.
Mm.
Och Kronofogden drog in över 145 miljoner kronor på nätauktioner under förra året. Minns att jag skickade dig någon sån här post som kom som sponsrat i mitt flöde för någon auktion som skulle gå av stapeln. Och
då kan man plocka upp billiga gangsterklockor alltså, som auktioneras.
Ja, eller så kan man plocka upp väldigt, väldigt dyra gangsterklockor.
Jo, men jag menar alltså att de auktioneras ut till folk.
Bland annat då, en sak som har gått då är en Patek Nautilus, en riktig fläskpannkaka för 450 000 som utmättes vid Öresundsbron.
Ah.
Då är det någon som har åkt åt ena eller andra hållet.
Just det, det brukar man göra åt något av hållet.
Jag ska börja vid tullen. Åker du åt ena eller andra hållet? Ah, ja, okej, okay, då måste jag kolla det nu här. 8495 föremål blev i alla fall 145 miljoner.
Mm.
Och de här bilderna, det är ju som en sketch. Jag kan säga det rätt ut. Det är som att du lägger det här i någon form av tombola.
Aha.
Och sen så ber du killarna som ska ställa sig i kön till Louis Vuitton-butiken.
Okay.
Så får de liksom... Du hittar allt det här.
Det är liksom som vi kallar Järntorgs bingo i Göteborg.
Oj, vad intressant.
Ja, det var ett gammalt, roligt spel faktiskt när jag jobbade i butik. Det var liksom en bingobricka med olika förteelser som kan ske på Järntorget under en dag. När man satt ut och tog en kaffe. Och då kunde det vara bil står i vägen för spårvagn. Check.
Fantastiskt.
Allmändåre kommer gående. Check. Ja, väldigt roliga.
Nej, men då det här nu då. Den här spaningen som veckans gentlemanualen går ut på.
Mm.
Det är ju att det här är ju en form av de gängkriminellas återvinning.
Ja, okej.
Okay. För att jag är ju helt övertygad om att det är de själva
som
eller deras tillbaks. Fiender som köper tillbaks.
Okej, okay. Ja, vad intressant.
Bildtext. Allt av värde säljs hos Kronofogden. Även välanvända t-shirts från markerna Fendi och Philip Plein. Eller Plein.
Ja.
Paret gick för 1000 kronor. Till höger en keps från Moose Knuckles som gick för 600 kronor. Och här kan jag säga att
märkligt.
Moose Knuckles, kände du till
Nej,
Moose Knuckles?
Nej, jag har ingen aning alls.
Den här loggan som Moose Knuckles har, den är ju för mig synonym med en man som dödar dig om du tittar på honom i en halv sekund.
Aj då, okej. Okay.
Du känner inte igen den loggan?
Nej, jag har oerhört dålig insikt i det här, känner jag. Jag känner ju igen flera av varumärken, alltså Fendi, jag tycker Kenzo. Det är mycket av sådana här... Vet du vad som är fascinerande med det här? En liten stilstudie. det är att yrkeskriminell stil, det är väldigt mycket high fashion. Förstår du vad jag menar? Det är väldigt så här företag som bara för några år sedan stod för det högsta eller det mest avancerade modet.
Och jag, inom väldigt kort här så ska jag berätta lite fler om de, vilka varumärken som ligger i topp. Men titta på den här kepsen från Moose Knuckles. Ja. Det ser ut som att den har blivit överkörd av en långtradare.
Men och den är ju då... Det?
Jo, antagligen. Men ändå så är det någon som har klickat hem den för 600 spänn.
Ja, jag fattar. Det här är din tes. Alltså, någon har köpt tillbaka den typ. Eller...
Ja, kanske inte personer som blev av med den. Nej, men hans kompisar eller eventuellt fiender utan att de vet om det då.
För jag vill ju... Alltså, jag tycker ju att det är jättebra med cirkulär marknadshandel på det här sättet.
Det är ju det är. De tar ju ett miljöansvar, de här personerna.
Ja, verkligen. Men jag måste ju säga att det är ju lite kontraproduktivt kanske att köpa begagnade t-shirts av dyra varumärken om man nu tänker att det ska vara en image-aspekt i att du har köpt de här. För de är ju väldigt överprisade överlag, de här plaggen, från första början. Alltså en sån där keps kostar ju inte 600 kronor ny. Den kostar väl 6000 kronor ny.
Möjligen.
Nej, men förstår du bara vad,
även bilar går vid nätauktionerna. Totalt sålts 971 bilar. Den dyraste för över 2 miljoner. Men jag sa ju att jag skulle läsa upp de mest populära varumärkena.
Ja, det här är intressant.
Ja, och vad skulle du tippa på?
Jag tror Louis Vuitton, Moncler, Rolex måste ju vara där också. Hublot.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Kanske.
Nu har jag lovat lite för mycket här. Så. Men det som står i alla fall är om man talar i kategorin jackor.
Okej. Okay.
Där hade du
Canada Goose.
Du har du två rätt.
Okay.
Under fjolåret såldes bland annat 62 Moncler-plagg, 57 Parajumper-plagg, a.k.a. Louis Vuitton-kön med en cashbunt. Liksom. 41 Moose Knuckles-jackor och 39 Canada Goose-jackor. Moncler, Parajumper, Moose Knuckles, Canada Goose. Det är lite intressant. Ja. Man kan väl säga att ibland så
Det var inga tredelade flanellkostymer. Inte en enda. Men inte, alltså inte Huntsman,
det
Sifonelli, inte Atolini, inte någon.
Nej, det är inte Ekobrottsmyndigheten vi har.
Nej, precis. Hade du tagit det, då hade det varit en helt annan lista.
En Calibag, 115 000.
Ja, det är lite intressant ändå.
Väldigt, väldigt många skyddsvästar.
Mm. Där har jag dålig koll på avsändarna faktiskt. Om det är, när tror du första Louis Vuitton-skyddsvästen kommer?
Det kanske inte får aktien att gå åt riktigt rätt håll. Men...
Nej, men med tanke på att de redan inte verkar... De verkar inte göra vansinnigt mycket för att motverka den här utvecklingen som har varit, om man säger så, imagemässigt.
Du tänker Louis Vuitton och strategier? Och
ja, jag tänker det... Alltså, nej, men... jag vet ju inte, vi sitter väl inte med i de besluten, men jag tror att det är en ganska, om man tittar på det ur ett lite semi-seriöst perspektiv, så vet jag att det där är ju ganska, det är en ganska komplex fråga också. För om du tar till exempel Kristall, champagneproducenten, som
Röders
Prestige flaska, de gick ju ut och var lite, om man säger så, distanserande mot till exempel Jay-Z och den rapkultur som han representerade, jag tror det var tidigt 2000-tal, för de ville inte förknippas med det.
Och det vet vi hur det resulterade i.
Ja, det gav en väldigt kraftig backlash åt fel håll, plus att Ace of Spades, alltså Armand Brignacs prestige-champagne, blev det nya hiphop-bubblet, om man nu säger så. Det som var det mest populära och som han själv då, som Ace, alltså som Jay-Z grundade och sen sålde 80% av till just LVMH. Mm.
Nej, men jag tror ju inte att LV skulle skriva under på att de gör, att de riktar sina...
Det tror jag inte
till,
heller.
Till men, sen, nej, men sen är det väl
man kanske inte så, vågar man... ta avstånd från, för det är ju också så här, det är ju viktigt att vi nämner det nu, tycker jag också, att det är ju inte så att vi säger att alla som har en magväska är kriminella. Det är ju liksom viktigt. Det här finns ju...
Nej, men det, alltså då har man ju lyssnat. De har ju inte lyssnat.
Nej, men jag vill bara... För att det finns alltid folk som vill höra någonting annat.
Ja, men då får de vilja. Då får
absolut.
De
men jag vill ändå...
Ja, men så här något som är viktigt
ju med
är
alla subkultur.
De här varumärken... Alltså varumärken som är dyra lockar oftare till sig...
Ja.
Kriminella och gängkriminella än de som är billiga. Det är inte svårare än så. För att pengar signalerar makt, precis, och status. Så att det man är ju så här det har blivit.
Kan väl också säga att den listan du precis nu har gått igenom och summerat är ju också ett tecken på att det finns täckning för det som sades. Alltså det här
jo,
är...
men det är därför jag tycker att det är intressant. Det. Det våra fördomar inte... som precis. Vi har haft och dragit under väldigt många avsnitt.
Exakt.
Jag skulle vilja liksom klappa varandra på axeln här. För att,
nej, det
och det är klart att det är inte rocket science. Liksom. Det är ju återigen, ska du ha en barometer på vilka varumärken som bärs av gängkriminella? Ställ dig vid Rish och titta på vad killarna eller männen som står i kön till LV-butiken har för jackor.
Ja.
Då har du ju, du har en Gucci-caps, du har en Parajumper-jacka och sen så har du...
Just det, där hade du en till. Men det är återigen... Det
den, är som med, om, den är med i listan.
Det är som om hela Milanos och Paris modevecka har gått och blivit det liksom coolaste som finns inom den kategorin. För jag vill inte minnas att det var så riktigt. Du vet, när jag började jobba på King tillsammans med er, kan det ha varit 2000, alltså ännu tidigare till och med, 2007, 2008, när vi pratade om så här, Dior om Edi Slimans liksom genombrott. Det fanns ju ingen gangster som pratade, alltså så här, förstår du vad jag menar? Det fanns ju ingen gangstervibb. Det var ju väldigt snarare, inte hot couture, men väldigt så här high fashion. Det var...
Men det, jag tror att det beror på det är två anledningar.
Mm.
Antalet gängkriminella har ökat i antal.
Jaja, det är,
pengarna är fler. Men de här varumärkena har börjat göra kläder som är mycket mer för gatan än för...
Mer
de har börjat göra mer streetwear.
Det håller jag verkligen. De är fortfarande väldigt högt ansedda ur en, alltså pyramid.
Modebilden har förändrats, inte absolut. Bara bland gängkriminella utan överlag också.
Men det är ju fortfarande, de har väldigt stark position som lyxvarumärken fortfarande. Det hade de ju innan också, det har de ju alltid haft. Alltså.
Det som förvånar mig är, nu jag skulle vilja se hela den här listan, men det som förvånar mig är att varken LV eller Gucci nämns här. Men det, de kanske står i andra kategorier, det är väl inte de... jackorna man då bär, utan då är det istället midjeväskan och...
Men det är ju något så fruktansvärt intressant att de två varumärkena som idag, i min mening, snarare associeras med en gangsterkultur. Även om alla som har dem inte är gangsters, så är det ändå roligt att vårt nästa lilla segment jag ville snacka om i det här är ju en person som under sina heydays, när han såg som bäst ut, bar förmodligen både Louis Vuitton och Gucci. Fast då kanske i form av väskor och eventuellt kläder. Och det är ju vår kung Carl den 16 Gustav.
Som kronprins, gissar jag då.
Exakt. Vi ska faktiskt definiera det som att det är kronprinsen och inte kungen kanske vars stil. Varför jag tar upp det här är för att jag har sett ett par av avsnitten ur kungen, Åsa Linderborgs dokumentärserie i 10 delar. En kung med 2 ansikten eller kungen med 2 ansikten, något sånt där. Där det är ju faktiskt ganska, om man ska vara ärlig, ganska lite ny information som har kommit fram. Om inte det dyker upp någonting väldigt överraskande i de sista avsnitten, så är det ju faktiskt ingen access till själva kungahuset, utan det är ju mer folk i närhet som har uttalat sig. Och sen är det mycket arkivbilder och gamla intervjuer baserat på. Men därför, jag pratar inte så mycket om liksom kungens historia, utan mest stilmässiga historia. Och de första avsnitten bevakar ju då kronprinsen på ett helt annat sätt. Jag menar, det är inte så att man inte haft lite koll, men jag har aldrig förstått hur jävla välklädd han var.
Nej.
Alltså det är, enligt mig, det är nog den bäst klädda monarken som kronprins genom alla tider, som jag kan minnas. Sen finns säkert undantag. Spanska kungahuset ska ju tydligen vara löjligt välklädda, men ändå.
Jag har inte sett den här serien, men att han var den mest, jag skulle vilja säga att han inte bara var den mest välklädda inom något kungahus, utan bredare än så faktiskt, under sina kronprinsår.
Jo, men det blir, alltså bara det är ju, tycker jag, en bedrift. Alltså,
I en gruppering av välklädda personer, ja, absolut. Men han var ju absolut välklädd. Jag har inte sett de här.
Men du har ju sett bilderna, de här.
Nej, men jag är ju den första att skriva under på det. King gav ju ut en hel tidning en gång där vi utnämnde honom till just tidernas mest välklädde man.
Wow, det är otroligt.
När han var, det här var 2005 tror jag.
Men jag är ju lite då i den här, jag funderar kring, är det så att alla planeter stod rätt? Att han växte upp i den kanske elegantaste tidsåldern hittills. Mm. Där han, jag tror att han är han född 46 eller 47 eller något sånt där, va?
Ja, 47 tror jag.
47 tror jag, precis. Det gör att hans, om man säger då yngre år, som 20-30 års åldern, är ju den kanske snyggaste eran stilmässigt för manlig herrstil. Eller liksom klassisk herrstil, det är så 60-70-tal, tidigt 80-tal kanske. Där omkring, där hans hår ser ut som en slät miljard. Det är, kavajerna har inte totalt fallerat i passform och dylikt, utan det är fortfarande ordning och reda. Det är såna här drömmiga polokragar och någon form av så här, ja, men det vi har pratat om med Angeli, med industrialister, jetset eliten. Det där fanns liksom inte efter 85 typ. Eller 90 kanske. Sen försvann det. Sen blev det liksom någonting annat av det istället.
Ja, om man vill vara elak kan man ju säga att det gick käpprätt ut för när han gifte sig.
Ja, det kanske det gjorde.
Sen var det inte riktigt så. Men det stagnerade ju då.
Ja.
Då blev det inte lika roligt längre.
När jag har sett det jag har sett i de här 2 eller 3 första avsnitten av dokumentären, då har jag ju kommit fram till att det finns en stil, en punkt i hans stilmässiga liv där allt fallerar. Och det, jag syftade inte på Silvia faktiskt. Utan,
nej, det var inte riktigt.
Men det är inte långt där. Men det har med hans glasögon att göra.
Ja.
För jag tror att både du och jag kan hålla med om att det är få män som har burit pilotbriller på ett bättre sätt.
Han har ju haft otroligt coola glasögon. Och de coolaste har ju varit, precis som du säger, de har ju varit både solglasögon och optiska, så har de ju varit av pilotmodell.
Precis. Men sen av någon anledning så gick han över till den här bibliotekarielucken från Örebro. Du vet, de här små fyrkantiga.
Gillar vi inte.
Den är inte den starkaste.
Nej,
det får man
det är inga säga. Starka glasögon.
Däremot finns det ju, det är det som är så märkligt, för att när man har den stilmässiga liksom, patosen, om man säger så, som han ändå har och har haft, du kommer ju undan med de här men aristokratbågarna på ett helt annat sätt. De här färgglada, tunna, runda men Benetton-brillorna liksom. Varför hade han inte det för?
Ja, nej, det man vill bara vrida tillbaks ja. Klockan.
Och sen också det här, utan att tjata för mycket om just Agnelli specifikt, men där får man väl säga att är det någonting Agnelli lyckades med, så var det ju faktiskt att köra in i kaklet stilmässigt hela vägen.
Ja, men det är absolut.
Han var väldigt gammal och väldigt sjuk eller liksom sliten när han dog, stackaren, 2004. Men han hade ju faktiskt en helt perfekt stil
hela vägen. Kan
man säga att
kungen har varit en mer ansvarstagande ledare?
Det tror jag man kan säga.
Men,
de hade nog många likheter.
hans stil liksom stagnerade.
Ja.
Men
ansvarstagandet ökar.
Ja, men
jag menar
den
att
italienska stilförebilden, han liksom brast i förtroende och ledarskap, men han behöll stilen.
Jag vet inte, det kanske är någonting med swagen också. Det är det att en ung kronprins med de här 70-talskostymerna, öppna kragarna, långa kragsnibbarna. Det finns någonting väldigt disco och swagigt över det.
Absolut.
Men sen på senare år, och det är ingen ful stil, men det här jakt, alltså det här murriga, han har ju klätt sig ganska mycket mer gubbigt, och jag brukar ju verkligen inte ha någonting emot gubbig stil. Det är ju, jag har klätt mig som en gubbe sedan jag var 20. Men det är ju skillnad på att klä sig som en gubbe och klä sig som en gubbe, brukar jag säga.
Det brukar du säga. Och, men det är väl det att han alltså fingertoppskänslan försvann.
Ja, men lite. Det kändes lite som att han la det kapitlet bakom sig.
Väldigt mycket så.
Faktiskt.
Och jag tror att det händer ju nästan varje dag att man ser kungen där han har liksom knäppt båda
ja,
kavajknapparna.
Exakt. Väldigt märkligt.
Ser ut som att han precis provar sin första kostym på Gullins. Liksom. Nej, men alltså så.
Ja, det var roligt.
Så,
sen måste jag ju också ge honom en slow clap över hur, alltså han har ju den enda hublåklockan som någonsin har producerats, värd att produceras helt enkelt. Och det är väl, heter den Hublå Classic va?
Ja.
Alltså den första sport klockan på gummiband, eller lyxklockan på gummiband kan man väl kalla den. En riktigt diskret, lövtunn liten historia. Som
jag kommit i produktion igen, ja, i en kopiaform kan
ja,
man säga.
Och nu återigen, jag tycker det är okej om man kopierar sitt eget arv. Mm. Det är inget ont så, men för mig så är det lite så här, köpa en ny sån.
De är helt olika.
300 000 istället för att köpa en gammal för 50 000 som har mycket mer känsla, tycker jag. Mm. Den gamla är mycket tunnare. Den är liksom, alltså,
den bär han ju cool. Fortfarande.
Ja, cool.
Den, det måste man ju.
Det är faktiskt en klocka. Det är den enda hublån jag skulle kunna tänka mig att äga, tror jag.
Och den fick han ju av Silvia. Så det talar ju emot min när jag var lite hård.
Ja, där hade hon koll faktiskt.
Mm. Och det har hon ju, men det.
Men kan man, vågar man vara så hård som att säga att den stilmässiga ådran hoppar över en generation till Carl Philip? För han ser ju förbannat bra ut, Carl Philip. Men han känns ju inte som att klädmässigt en galjonsfigur kanske. Eller?
Jag vet, det kanske handlar om intresse.
Nej, men jag menar, det är väl inget fel. Alltså, alla måste ju inte vara intresserade av. För det kändes verkligen som vår kung var otroligt klädintresserad när han var kronprins. Eller så var bara män i allmänhet bättre klädda. Jag vet inte.
Nej, jag tror att han var långt över.
Ja,
alltså
kanske.
Att kronprinsen var långt över.
För jag
såg han ju, och det här har vi pratat om många, många gånger. Men han, alltså, han hade ju inte bara bra stil. Han såg också väldigt bra ut.
Det får man aldrig underskatta.
Nej, men det är ju så. Sen gör, det gör ju definitivt Carl Philip också. Men, men han såg ju väldigt bra ut. Och det, skulle du ta exakt samma kläder och sätta på Kenta eller Stoffe på plattan, så, så skulle det... Alltså...
Det skulle kännas lite märkligt. Vad gör du i jaktuniform? Liksom?
Nej, nej, men han... han ja, han var ju elegant.
Men jag måste ju säga att den som i nuläget bär kronan i kungahuset stilmässigt, det är ju Daniel Westling, tycker jag. Prins Daniel.
Mm.
Alltså, han har ju dock inte den swag som kungen hade som kronprins.
Nej.
Är du med? Men han har ju elegansen och det sobra i. Han är ju otroligt välklädd om man tittar på hur hans kostymer sitter, hans färgval, slipsknutar. Jag har faktiskt där stor respekt. Han klär sig väldigt statsmannamässigt.
Som verkligen.
Alltså hade han varit politiker hade han ju varit överlägset bäst klädd inom politiken i nuläget. Så att utan att vara tråkigt klädd, så det är klart, det finns ju någonting mer romantiskt med en liksom 20 plus kung som är ute och krökar och raggar brudar i 20-årsåldern. Daniel Westling känns ju väldigt...
Men det är väl också så
han, att... Han är mer hemma och kollar på Idol.
Skulle Carl Philip idag klä sig som hans pappa gjorde som kronprins, då skulle nog Carl Philip framstå som...
Snobby brat.
Ah, jag tror att han skulle framstå som en liksom discoprins som var ute och...
Det var kanske och en annan tid också.
Ja, det var en annan modebild.
Ja, dels det, men jag tror också
man skulle ha fler knappar uppknäppta. Man skulle ha päls, man skulle ha twin boots. Och...
Tror du inte också att man hade kanske inte... Alltså, hur ska man uttrycka det? Men det fanns en större acceptans för att en kronprins då var ute och slira lite. Alltså som singelkille. Idag ställer man högre krav på någon som är...
Jag tror också att det faktum att det finns kameror varenda millimeter som de går gör att de tar...
Nej, men
i nio fall av tio är det säkra för osäkra. Det är mycket, mycket bättre att vara lite tråkig än att sticka ut som ju kungen definitivt gjorde.
Ja, ja. Men Carl Philip har väl stuckit ut lite några gånger i alla fall.
Jo, men jag tror ju att han definitivt har det säkra för det osäkra när
jag
han väljer kläder.
Jag tycker att han sköter det bra. Men jag menar, det här är också intressant. Nu pratar vi om svenska kungahuset som är promille kanske av brittiska. Alltså, Madeleine lever ju kanske...
Hur menar du en promille av det?
I uppmärksamhet.
Ja, ja, ja.
Alltså i tabloidväg och internationellt fokus framförallt. Om man tar Madeleine och Chris O'Neill lever ju ett, vad jag förstår, betydligt mer diskret enkelt liv än vad till exempel Prince Harry eller andra medlemmar ur brittiska...
Och talar man stil och ska nämna då Prince Harry så alltså...
Ja, där hoppade det ju definitivt över en generation.
Ja, mycket kan han ju vara intresserad av, men omöjligt att han är intresserad av kläder. Alltså.
Nej, jag håller med.
Men alltså... Sen skulle ju hon skulle ju ha valt honom även om han var klädd i en jutesäck. Liksom. Nej, men så är det. Alltså...
Jag tycker i och för sig hon har ganska bra stil.
Ja, hon har ju det. Hon har ju det. Men alltså, hon... Alltså,
nej, jag håller med.
Så är det ju bara.
Charles har ju utmärkt stil. Jag tycker väl William... Jag vet inte. Där har vi också en sån grej. Han klär ju sig som man kan förvänta sig av en blivande regent. Eller förstår du vad jag menar? Medans, alltså, Charles och vår kung, de var ju liksom, de levde ju under samma era. Men Charles var ju lite mer städad i sitt, även om vi kan prata om att vi gillar prins Charles som han då var. Alltså nu kung Charles, yngre stil med smala slipsknutar och liksom, han var ju kanske inte uppe senast på kvällen.
Han tände väl inte de estetiska gränserna lika mycket som kronprins Carl Gustaf gjorde.
Nej, det kanske. Tror jag inte.
Men så är det. Vi pratade Eller du berättade om att du hade sett kung. Det kom ju en film också, ja, om jag kungen. Jag har inte sett varken film eller den här tv. Men i nästa avsnitt, då ska vi prata delvis om en person som är kung för flera, eller har varit, nämligen Jan Stenbeck. Men det tar vi nästa avsnitt.
Det ska vi göra.
Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då.
Hej, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.